Nåd, barmhärtighet och frid från Gud vår Fader och Kristus Jesus vår Herre. Predikotexten hämtar vi idag från Johannes evangeliums 16 kapitel, verserna 16-23. Texten är en del av Jesu avskedstal som vi redan hörde ett avsnitt från i evangelietexten. Och det är alltså ett tal som Jesus höll till sina lärjungar kvällen före han skulle korsfästas. Alltså på skärtorsdagskvällen, som vi numera kallar det. Och vi läser orden i Jesu namn. Jesus sa det, en kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Några av hans lärjungar sa det då till varandra, vad menar han med att säga till oss, en kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig, och med att säga, jag går till Fadern. De frågade, vad menar han med att tala om en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa det till dem. Ni frågar varandra om det som jag sa det. En kort tid och ni ser mig inte. Och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Amen, amen, säger jag er. Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor, till hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet kommer hon inte längre ihåg sin smärta i glädjen över att en människa blivit född till världen. Nu är ni också berövade, men jag ska se er igen, och då ska era hjärtan glädja sig, och ingen ska ta er glädje ifrån er. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen. Herre, inskriv dessa ord på allas våra hjärtan. Amen. Känner ni till en gammal sång där refrängen lyder, säg, är det konstigt att man längtar bort någon gång? Den här sången så handlar om en längtan bort från stress och storstadsliv, från neonljus och betong till hav, vindar och fågelsång. Det är på många sätt en bra sång, och jag tror att många människor i vår tid skulle göra gott i att ta till sig dess budskap. Vi kristna har också en längtan, men det är inte i första hand en längtan från storstadsliv, bort från neonljus som blinkar och hård betong. Utan det är en längtan bort från världens oro och larm. Dagens tema är, som vi hörde, Guds folks hemlängtan. Och det är både en längtan bort från något och en längtan efter något. En längtan efter vårt hem, vårt himmelska hem. Guds barn har i alla tider varit gäster och främlingar i världen. I Hebreerbrevet 11 berättas det om patriarkerna, om Abraham, Isak och Jakob. Vi ska läsa tre verser. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar därmed att de söker ett hemland. Om de hade menat det land som de hade gått utifrån hade de tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Hur är det med vårt främlingskap här i världen? Känner vi att vi hör hemma här? Eller är vi blott på genomresa? De senaste veckorna hade talats mycket i media om ett medborgarinitiativ. En namninsamling för att riksdagen ska behandla frågan om könsneutrala äktenskap. Det brukar krävas 50 000 namn på listan för att ett sådant initiativ ska komma upp till behandling i riksdagen. Denna namninsamling har nu samlat nästan 150 000 namn. Nästan tre gånger så många som krävs. Och aldrig någonsin har man fått 50 000 namn så snabbt som man fick den här gången. Jag tror det gick på under två dygn. För homoliberalerna är detta redan en stor seger. Och de flesta, också de konservativa, verkar vara överens om att det bara är en tidsfråga innan detta lagförslag godkänns i riksdagen. Och då kan alltså också människor av samma kön ingå äktenskap i vårt land. Och vi får ett helt annat innehåll i äktenskapsbegreppet. Det äktenskap som Gud instiftade i paradiset är inte längre det äktenskap vi har här. Och när så detta har skett, att vi får en ändring i äktenskapslagen, så står med säkerhet andra saker på agendan. Till exempel extern adoptionsrätt för samkönade par. Kanske ytterligare en ändring av äktenskapslagen. Denna gång till förmån för polygama förhållanden. Alltså så att flera personer än två kan ingå äktenskap. Och hur blir det med frågorna om aktiv dödshjälp, eutanasi? Och kommer vår redan nu liberala abortlag att ytterligare ändras till det värre? Blir det aktuellt med legaliserade spädbarnsmord, det vill säga att man har rätt att döda barn också efter förlossningen, vilket har förespråkats av ansedda forskare i Storbritannien? Och hur länge får vi egentligen döpa minderåriga barn och undervisa dem i den kristna tron utan att staten blandar sig i det som sker i kristna familjer? Om avkristningen fortsätter i samma takt som den håller nu, så kommer troligen allt detta att förverkligas inom en överskådlig framtid. De liberala krafterna vinner seger efter seger, och de kristna i världen, den stridande kyrkan, tycks förlora slag efter slag. Vi har redan fått retirera på många fronter. Den nya abortlagen som möjliggjorde aborter av sociala skäl kom 1970. Dödsstraffet avskaffades 1949. 1986 infördes ordningen med kvinnliga präster. Och sen har vi också 2001 kom partnerskapslagen. För att nu nämna några förlorade slag. Ja, så kan vi också nämna det faktum att man numera förbehållslöst lär ut evolutionsteorier i våra skolor och avfärdar Bibelns skapelseberättelse som mytologi och legend. Och vi frågar, är det konstigt att man längtar bort någon gång? Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig, säger Jesus i vår text. När vi ser hur mörkret lägger sig över vår samtid, är det inte utan att man undrar, var ska detta sluta? Vart är världen på väg? De kristnas förnedring sker inte bara i samhället, där de som tror på Bibeln som Guds ofelbara ord betraktas som dårar. Nej, denna förnedring sker också inom samfunden, i kyrkorna. Allt färre kristna kyrkor bekänner sig till Bibeln som ofelbar. Och då kan vi i dagstidningen läsa insändare där Bibelns trovärdighet avfärdas. Man gör narr av Bibeln och de kristna tiger. Vi kan också i detta sammanhang nämna hur splittringen mellan kyrkorna hela tiden intensifieras. Låt oss till exempel tänka på de bekännelsetrogna lutherska sammanhangen. Alltså de som säger sig vara bibel- och bekännelsetrogna. Vi är splittrade i ett otal olika samfund och rörelser. Och enhetssträvandena tycks inte gå framåt. Vill vi ens ha gemenskap med varandra? Eller går det bra att fortsätta som förr? Bryr vi oss om att försöka reda ut det som skiljer i lära och praxis? Eller försöker vi försvara schismer och syndiga söndringar med att det är ju de andra som är obotfärdiga eller irrläriga? De kyrkor där evangeliets sol lyser som allra klarast är förnedrade genom oförmågan att komma framåt i sina enhetssträvanden. Vi kan bara gråta och jämra oss över detta. Men i helvetet gråter man inte. Där gläds man över splittringen, För man vet att så länge de kristna strider sinsemellan så har de ingen tid och inga resurser att strida mot djävulen. De har heller inga krafter och ingen tid att samfällt träda fram mot dem som motsäger Bibelns sanningar och gör narr av den. Mitt i allt detta elände så får vi en fråga. Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Bort till ett land där inga läromässiga skillnader längre ska finnas, utan enheten ska där vara total. Men vi kristna förnyras också på ytterligare ett plan, på det personliga planet. Jag tänker på den förödmjukelse som vår gamla människa om och om igen förorsakar vår nya. Detta är något som varje kristen måste erfara, och det blir orsak till både klagan och jämmer. Paulus för sin del klagar i Romarbrevet 7. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Lina Sandell och andra diktare från läsartiden kallar denna kamp mellan den nya och gamla människan för trängseln, den stora trängseln. Vår nya människa blir trängd av gamla Adam. Och det finns en läsarsång som vi ska återkomma till som börjar med orden. Du Herrens vän som många gånger får gråta och lider av det onda ut i dig. Denna förnedring på alla dessa plan är varje kristens lott här i världen. Vi behöver vara förberedda inför det som möter. Och vi ska inte låta oss invaggas i falska förhoppningar genom någon typ av framgångs- eller härlighetsteologi. Jesus lät sina lärjungar i förväg få veta att svåra tider väntade dem. Brudgummen skulle tas ifrån dem. De skulle gråta och jämra sig. Men Jesu fiender, världen, skulle glädja sig. Jesus hade också tidigare i stilla veckan undervisat dem om den nytestamentliga tidens födslovåndor. Det vill säga allt det som den kristna kyrkan ska möta av motstånd och hat fram till tiden för Jesu återkomst. Vi ska utlämnas till misshandel och martyri. Falska profeter ska träda fram. Laglösheten ska tillta. Och de kristna ska bli tvungna att se hur kärleken svalnar hos de flesta. Vad är det vi upplever i vår samtid? Är det inte dessa födslovåndor? Aldrig någonsin tidigare har så många kristna utsatts för misshandel. Och den kristna kyrkan har aldrig fått så många martyrer som den får idag. Och att falska profeter träder fram överallt och sprider sitt falska budskap och försöker förvilla de kristna. Vi ser laglösheten tillta omkring oss i vårt samhälle. Och kärleken svalnar, kan hända både här och där. Allt detta förutsade Jesus för den första generationens kristna, för hans egna lärjungar. Och nästa generation fick också veta att det kristna livet inte alltid är lätt. Det berättas i Apostlagärningarna om hur Paulus och Barnabas styrkte lärjungarna i Lystra, Ikonium och Antiochia och uppmanade dem att förbli i tron. De sade att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Och ni som minns den gamla översättningen så kommer kanske ihåg att det där stod: det är genom mycket en bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike. Det är alltså lidande och bedrövelse. Det är gråt och jämmer. Det är tåredal och jämmerdal. Sådant är det kristna livet, allt som oftast. Det är inte lätt. Men vem har egentligen sagt att det ska vara lätt? Vem har lovat oss en vid port och en bred himlaväg? Vi är nu mitt i födslovåndorna, mitt i trängseln, och vi känner sorg över både det ena och det andra. Mest kanske över vår egen syndfullhet. Men vår text innehöll ett härligt löfte. Sorgen ska vändas i glädje. Våra hjärtan ska återglädja sig. Förslovåndorna ska ta slut. Vandringen till vårt hem ska en dag vara över. När himmel och jord en gång har störtat samman. När människor har bävat inför det som håller på att hända med världsalltet. När allting har vänts över ända. Vad finns då kvar? Jo, det ord som vi hela tiden har trott på och hållit för sant. Det som vi har satt vårt hopp till. Det ljuset lyser då som aldrig förr. Det som har varit vår skam här i tiden, det vill säga vår bibeltro, det blir då vår ära. Och det hem som vi har längtat till, det nya Jerusalem, står klart och färdigt för oss. Där är det inte trångt. Där finns inga lidanden eller sorger, inga partier eller söndringar bland Guds folk. Utan allting är helt och fullkomligt. Vi behöver inte stå där med obesvarade frågor. Utan vi vet allt. Vi har då en fullkomlig kunskap om Gud. Vilket också Jesus lovade i vår text. Jag ska sluta med att citera slutversen från den läsarsång jag relaterade till tidigare. Den lyder så här. Du Herrens vän som många gånger får gråta och lider av det onda ut i dig. Och för dig själv och andra är en gåta. Halv tröst den sälla dagen närmar sig. Då allt som hör det första till är slut. Och fri och glad du går ur trängseln ut. Amen. Så vilar dig Herrens nåd att saliga vi bliva. Men fast och evigt är hans råd att det de trogna giva. Vi själva är blott skröplighet. Hos Gud är all vår salighet. Ske honom pris och ära. Amen.